välkomna till podden Kliniken. Det är en podd i samarbete med Boehringer Ingelheim och det är en podd där vi pratar om vanliga sjukdomar, saker som händer på sjukhuset och ja, men lite av varje. Och bakom den här mikrofonen sitter Kristin Sävall. Jag jobbar som läkare på internmedicin i Lund.
Ja, och bakom den andra mikrofonen sitter Fredrik von Boehringer som är också internmedicinare i Malmö-Lund. Men du Kristin, idag ska vi snacka om lite hjärtsvikt.
Det ska vi. Det är ju en väldigt vanlig diagnos när man jobbar som internmedicinare. Mm. Det är egentligen en vanlig diagnos på alla avdelningar skulle jag säga.
Ja, och ute i samhället också.
Ja. Mm. Men varför vill vi prata om det just nu? Jo, men delvis för att det är vanligt men också för att det har hänt ganska mycket på hjärtsviktsfronten den sista tiden.
Ja. Vi ska inte prata om hela hjärtsvikten, Nej. Vi ska bara prata om halva hjärtsvikten.
Vi tänkte att vi ska dela upp det i lite olika avsnitt. Ja. Och just i det här tänkte vi prata om det som kallas för PEF.
Ja.
Och vad är det egentligen? Vad står P för?
Preserved.
Yes.
Nej, men det är ju hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Liksom en gammal traditionell benämning. Eller diastolisk hjärtsvikt som man sa en gång i tiden.
Som man inte kallar det längre.
Nej, exakt. Det var jag som är lite äldre som tycker att det är för att man håller.
Ja, det är det. Nej, men det är ju en diagnos där man då utifrån ekosvar säger att det är ett EF över 50.
Mm.
Det är en av dem.
Ja, man har en patient. Patienten har hjärtsviktssymptom. Och det föranleder att man gör ultraljud av hjärtat. Och så tänker man att ja, men det var ju, ser ju nice ut. Det var ju EF är över 50. Men då tittar man ju efter andra saker. Till exempel ökade fyllnadstryck. Eller, det finns också en massa så här, alltså finlirsdiagnostik som ekokardiograf för. Eller specialintresserad kardiolog kan hålla på med. Men vi som internmedicinare kanske inte tittar specifikt efter det.
Nej, men det som man ser är väl oftast att man ser liksom ett stelt myokardium.
Ja.
Det är inte lika ofta i kemisk hjärtsjukdom som är bakom, ligger bakom.
Nej, jag tror att det är ganska sällan faktiskt.
Ja. Det är mer oftare andra komorbiditeter såsom högt blodtryck.
Ja. Diabetes, njursvikt, KOL. Och sen finns det en massa associerade symptom och tillstånd som kognitiv funktionsnedsättning och etc. etc. Men där finns ju inte någon riktig kausalitet.
Man ser det också oftare hos äldre och kvinnor, FPF, än hos män.
Ja.
Till skillnad från FRF.
Mm.
Men vad är det egentligen då, utöver, nu har vi nämnt vad man kan se på ett eko. Men vad är det annars som är med för att liksom diagnostisera hjärtsvikt? Vad är det mer vi tittar på som diagnostiska kriterier?
Jag kollar på patienten.
Det är det viktigaste, såklart.
Ja, ja, exakt. Nej, men jag håller på att tjata om det hela tiden, jag ska sluta. Men jag tänker att vi använder ju mycket av det vi har i vår behandlingsarsenal, eller i vår diagnostiska arsenal. Och bland annat så behöver man ju ibland ta blodprover i det här fallet. Då ett NT-prov, BNP eller i alla fall en BNP.
Jag trodde aldrig jag skulle höra dig säga det.
Nej, jag vet. Alltså, jag ryser nästan när jag säger det.
Men, ser det.
Ja, men man behöver inte ta det så himla ofta. Ta det en gång.
Nej, för det tycker jag är en intressant grej. För att jag tycker man ser ibland på sjukhus att folk använder BNP som någon sorts markör för hur det går för patienten. Att man tar upprepade prover. Ja. Behövs det? Skulle du någonsin ta om ett prov BNP på en patient som har en hjärtsvikt?
Nu ställer frågan så någonsin så blir det ju så väldigt, väldigt definitivt. Nej, men jag tänker att det är klart att någon gång kanske man skulle ta två prov på en patient. Men inte egentligen för att följa dem, utan diagnosen ställer man och sen följer man ju patientens symptombild och den självupplevda funktionsnivån och nya klassificeringen. Det duger ju ganska gott.
Ja.
Och är man trots det otroligt osäker på hur det går, ja men visst, någon gång då kan man kosta på sig ta ett blodprov, men jag tror att vi överanvänder det där provet ganska mycket.
Ja.
Så att det...
Nivåerna när man pratar prov BNP, där finns det riktlinjer som säger att man kan använda så låga värden som 125 för att utesluta hjärtsvikt.
Mm.
Men det är ju först när man kommer omkring 400 på ett prov BNP som man börjar kanske reagera och säga att man ska undersöka det vidare.
Precis. Ja, jag tycker att 400 låter ibland ganska lågt. Jag tycker traditionellt så träffar man patienter som har 1000 eller långt över 1000 inte på BNP. Men absolut, som en negativ prediktor så är ju under 125 tydligt, talar ju tydligt emot hjärtsvikt i alla fall.
Ja.
Men som sagt, det är ju en bidragande pusselbit i diagnossättningen.
Så vi har prov BNP och vi har pratat om eko när man tittar på ett stelt myokardium, vänsterkammarhypertrofi.
Ja, ökade fyllnadstryck.
Ökade fyllnadstryck. Men också då de kliniska symptomen. Man letar efter antingen symptom eller att du har kliniska tecken på hjärtsvikt. Och kliniska symptom, det är ju som vid alla hjärtsviktstillstånd. Att du har dyspné, du har dålig kondition. Du upplever att det är svårare att gå i backar.
Ligga ner, böja sig framåt, knyta skorna.
Och så. Kliniska tecken, typiskt att man ser svullna ben.
Ja, jugularvenstas. Det är där som man lär sig i skolan. Så att det, man glömmer kanske bort det ibland och så stirrar man sig blind på en massa andra tekniska detaljer. Men det där med att utgå från patienten tycker jag är ganska viktigt. Så att när man börjar där så kan man väl ringa in problemet. Men så när man då har en patient som kommer in till sjukhuset och är tydligt dekompenserad och vi har ställt diagnosen diastolisk hjärtsvikt som jag sa en gång till, eller HFpEF. Hur tänker du när du träffar en sån patient?
Ja, men det första är att tänka vårdnivå. Jag tänker på hur dålig är min patient som jag har framför mig. Behöver jag lägga in patienten? Har de uttalade sviktsymptom? Behöver de ha kanske till och med furiksinfusion? Eller läggas in med övervak för att man var hemodynamiskt instabil? Då kräver de sjukhusvård. Annars skulle jag fundera på om det är någon patient som jag kanske skulle kunna remittera ut till primärvården för fortsatt behandling. Alternativt det som moderna sättet att behandla patienter just nu, som vi gör mycket i Skåne, precis startat mobila vårdteam där man kan sköta hjärtsviktpatienter hemifrån. Men har jag en patient som är obehandlad sedan tidigare så vill jag, och de söker för att de har symptom, så vill jag ju börja med symptomlindra. Och då är det vanligaste att man börjar med loopdiuretika. Försöka få ur vätskan ur kroppen. För vad är egentligen prognosen för de här patienterna? Den är ju bättre för HFpEF-patienter än vad de är för HFrEF. Men det är fortfarande med en hög mortalitet.
Precis, och sen är ju de här patienterna är ju äldre och mer multisjuka i sig själv. Så att jag tror att man behöver titta både på mortalitet men också på den lidandet patienten upplever under sin sjukdom. Så att, men som sagt, klart dålig prognos sett över tid.
Så det med att man lägger in patienten och behandlar symptom, det är också såklart, om det är första gången man diagnostiserar patienten ska man också utreda för övriga komorbiditeter och i så fall behandla dem. Det finns ju några tillstånd som kommer visa sig som en HFpEF men som egentligen är en annan diagnos och som, jag skulle säga, högersidig klaffel, kanske pulmonell hypertension.
Ja, precis. Ja, de hittar man väl kanske på vägen förhoppningsvis när man gör utredningen med multrud och möjligen också då ytterligare utvidgad diagnostik för patienter som har respiratoriska problem där man inte riktigt kan se på röntgen eller skiktröntgen att det finns vätskeutträde. Så kanske man gör spirometri och så hittar man de där olika sjukdomstillstånden som också behöver behandlas på ett optimalt vis.
Men om du har en patient som står på en del av sådana här läkemedel som man annars använder för HFrEF, så som ACE-hämmare eller MRA, vad skulle du göra med det? Skulle låta dem stå kvar?
Alltså det är lite beroende på vilka komorbiditeter patienten har. Så har de höga blodtryck så har de nog låtit rasblockaden stanna kvar. När det gäller MRA så, jag menar, det finns ju studier som har visat trendmässiga resultat för att faktiskt ha en hyfsad effekt på även HFpEF, men inte riktigt slagit igenom statistiskt, och det pågår ju fortfarande studier. Så, ska man då vara renlärig så får man ju rensa listan ut efter för den diagnosen man har. Så har man indikation för hypotoni, då låter man patienten stå kvar på sin ARB. Har man inte det och patienten bara har en isolerad HFpEF, nej, men då behöver man ju behandla enligt gängse rutin.
För än så länge finns det ju inte evidens egentligen för att använda något annat läkemedel.
Nej.
Som vi använder för HFrEF.
Nej, men precis. Och då kan man ju säga att ja, hur har det gått för alla de patienter vi har behandlat tidigare? Jag tror att skillnaden är ju att nu, alltså när SGLT2-hämmarna kom, det är ju inte så himla länge sedan, då har man ju för första gången haft en effektiv behandling. Och jag tänker att framtiden kommer att utvisa hur mycket det kommer att göra för patienterna på aggregerad nivå, alltså epidemiologiskt. Det blir spännande att se. Det kan ju vara så att när alla får tillgång till den här behandlingen, att många av de här patienterna kan slippa ligga på sjukhus och kanske till och med kan sköta sig på en annan vårdgivarnivå, till exempel primärvården eller kanske själva.
Hur skulle du göra med en patient då, som du har, säg att du har en patient där du diagnostiserar dem med svikt med en HFrEF, kanske på grund av ett flimmer som har pågått under längre tid. Du behandlar det som en HFrEF och sen så efter 2 år så är det egentligen bara HFpEF-kriterier som är uppfyllda.
Ja.
Vad skulle du göra då med de medicinerna som patienten står på?
Det här får man skicka vidare till någon annan. Nej, jag skojar. Nej, men jag tänker så här att visst är det nog ändå så att man får utgå från att diagnosen ställs vid ett specifikt tillfälle. Och sen är ju till och med, alltså även vid HFRF är ju behandlingsmålet att patientens hjärtfunktion ska bli så normaliserad som man någonsin kan komma. Men det är ju inte så att man blir av med sin diagnos bara för att man normaliseras. Det är ungefär som en diabetiker som får ett bra blodsocker med allsköns behandling. Då kan man ju inte sätta ut behandlingen. Utan jag tänker att då har patienten fortfarande kvar HFRF, men man har blivit förbättrad. Och då får man ha HFRF-behandling.
Exakt.
Så tänker jag i alla fall.
Ja, men då tänker vi likadant.
Ja, vad bra.
Ja. Nej, men jag tycker sådana där grejer är sånt som patienter kan fråga om ibland. Och man tänker att nu har jag ju tagit medicin ett tag. Nu är jag frisk. Ska jag fortsätta? Ja.
Så finns det säkert en del specialfall, till exempel just så med förmaksflimmer, där vi vet att patienter som har haft ett förmaksflimmer ganska länge får ju en sänkt EF. Men, och när man elkonverterar eller patienten får en bättre frekvenskontroll så får man bättre EF. Och visst, ibland kanske man kan intellektualisera över det, men på generell nivå så tänker jag att patienter som diagnoseras med HFRF ska behandlas som HFRF. Diagnoseras man med HFPF, då ska man ha den behandlingen. Rör man sig sen mellan de här olika kriterierna så får man antingen när man är från PEF till REF lägga till behandlingen, men när man är från REF till PEF, då tror jag att man ska stå kvar på samma behandling.
Mycket HFPF, REF-en.
Ja, det är, man gäller att hålla tungan i rätt. Alltså.
Men nu har vi pratat lite om behandling och att göra rätt saker och sen utvärdera vart den här svikten tar vägen. Men vem ska egentligen göra vad här?
Ja, det här är, Sverige är ju landet av nonannanism, alltså att det är alltid någon annan som ska göra grejerna åt den. Men jag tänker att med de behandlingsrutiner vi har idag så tycker jag att de allra flesta patienter kan hantera sig till primärvården. Både när det gäller diagnostik men också behandling av dem. Och är det sen så att man inte riktigt når hela vägen fram, ja, men då finns det ju alltid specialkliniker som man kan remittera patienten till. Men överlag tycker jag att man kan skötas ute i samhället.
Vi har också, ja, framförallt Skåne just nu, startat en del mobila team som sköter en del av hjärtsviktsbehandlingarna i hemmet hos folk. Och jag tror också att man kan låta patienter själva vara mycket större del i sin vård än vad vi har låtit dem göra tidigare.
Ja, absolut. Jag tror att patienterna vill sköta mycket av sin egen vård. Och det finns ju en hel del spännande datorprogram och så där patienten bidrar till monitorering och även titrering av läkemedel och sådär. Och det tror jag att man kommer att få höra jättemycket mer om i framtiden. Och det kanske vi ska prata om lite senare också i något annat program med AI och andra beslutsstöd som vi kan ta hjälp av.
Ja, det tänker jag att vi ska göra.
Ja.
Det blir något att se fram emot.
Ja, det blir det verkligen.
Vi kan ju inte undvika det. AI liksom på framgång. Jag är helt säker på att det är något vi kommer att behöva och få in ännu mer i vården.
Ja, men det tycker jag.
Vi tänker nog också att vi ska ha ett avsnitt till gällande det här temat, men med en expert på plats. Mm. Har vi pratat om hur vi hanterar det?
Inte vi sådana superexperter.
Ja, vi är generalister.
Ja, det är
vi är bra på allt.
Precis. Vi kan mycket om mycket, men vi kan inte mest om lite.
Nej.
Nej. Nej, men det tror jag att man ska vara mycket för, att det finns alltid de som kan mer. Så ska man lyssna på dem. Mm.
Ja, ska vi summera upp ihop vad vi tänker kring HFPEF?
Ja, det tycker jag du ska göra.
Det ska jag göra.
Ja, tycker jag.
Ja, men första sak, prata med patienten, bedöm om patienten, vilken typ av vård patienten behöver. Vad finns det för komorbiditeter som man eventuellt behöver behandla? Diagnostisera om det faktiskt är en HFPEF eller HFRF.
Mm.
Starta behandling med SGLT2 hämmare.
Så tidigt som möjligt.
Så tidigt som möjligt och symptomlindrande behandling om det behövs.
Mm. Alltså, jag har inte pratat så mycket om uppföljning, men jag tänker att så allting när man hittar någonting för första gången så kan det vara smidigt att titta, ja, men några gånger i början i alla fall och se hur funkar medicinen, trivs patienten med det här, fattar de vad det rör sig om, har de lärt sig någonting om sin sjukdom, så att man ändå har en skickliggörande av sin patient. Men sen när man har hamnat i ett ganska bra läge, då tycker jag att patienten kan gläsas ut ganska ordentligt och få möjlighet att återkomma vid symptomförsämring eller så.
Man kanske får lite mer ansvar själva för att också höra av sig om de blir sämre.
Men hade inte det varit bra? Såklart får man ge det ansvaret till en patient som klarar av det. Det är inte alla som klarar det, men jag tänker att det är lite del av vår profession att vi faktiskt kan göra den bedömningen. Mm. Och sen såklart då, i företrädesvis ute i primärvården och inte så mycket på sjukhus.
Nej.
Tror jag var. Ja, det
klart. Det var väl det för den här gången.
Som korvspad, lite som. Ja, det tycker jag vi ska köra på. Ja, toppen.
Det säger vi det. Tack för den här gången.
Absolut.
Hej då.